ord kommer från pappa.
Hej.
Jag vet inte, men perversion. Jag menar så här, senaste bidraget som jag kommer ihåg från Ryssland, det var ju typ den här. Kommer du säkert ihåg den här vad heter den?
Tattoo.
Ja. Det blev en jättestor grej om att de kysstes på scen eller någonting sånt där.
Ja, var de med i Eurovision? Det var de kanske, va?
Ja, det var de. Ja. All the things you said, all the things you said, all in my head, all in my head. Och sen så lite scissoring.
P3, Sveriges Radio.
Nu ser jag vad klockan är.
Ja, det blev ju inget bra det där.
Nej, det blev inget bra. Men Intervision i alla fall. Tar aldrig slut med de här tävlingarna. Tror du, kommer det vara ett Intervision head?
Nej, det kommer inte vara.
The Knife. Det var passet i P3. Det var bara en liten snutt vi fick höra, men oj vad bra snutt. Mycket bra snutt. En liten amuse-bouche av den låten. Vi är i timme 8. Nej, timme 9 är det som man säger. Och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
Tack. Greta Thunberg och de andra aktivisterna som seglat till Gaza uppger att israeliska styrkor bordat fartyget. Och i en video på Instagram säger Greta Thunberg att de blivit kidnappade av israeliska styrkor och ber om hjälp att sätta press på svenska regeringen. Videoklippen tycks ha spelats in innan det israeliska bordandet och Israels utrikesdepartement bekräftar att det tagit kontroll av fartyget men att alla passagerare är i säkerhet och oskadda. Och de säger också att båten kommer omdirigeras till Israel där passagerarna sen kommer skickas tillbaka till sina hemländer. Hård konkurrens tär på haven, överfiske, plats och slagsmål om resurserna. Och trots de många akuta problemen så är hav och marina resurser det mest underfinansierade av FNs hållbarhetsmål. Och nu ska det försöka hittas en lösning på FNs havskonferens i Nice idag där länderna ska försöka enas om en finansiering. Och havsavtalet ska göra det möjligt att naturskydda även internationellt vatten. USA hade lovat Ukraina 20 000 antidrönarrobotar, men nu skickar Trump-administrationen styrkorna till Mellanöstern. Det uppger Ukrainas president Zelensky i en intervju med ABC News. Vi räknade med det här projektet 20 000 robotar. Det var inte dyrt, men det är en speciell teknologi, säger han till ABC. Cole Scola blir den första icke-binära som får en Tony för skådespeleri, rapporterade Wrap. Hen fick priset bästa huvudroll för sin tolkning av Mary Todd Lincoln i en teateruppsättning av Oh Mary, där hen spelar en alkoholiserad kabarésångerska. Tony-galan använde fortfarande könsuppdelade kategorier och Escola gick med på att bli nominerad i kategorin för manliga skådespelare.
Julia skriver så här: en sak jag har funderat på många gånger. Varför måste ni ha en låt innan nyheter? Även om det är typ 30 sekunder kvar så går ni på låt en kort sväng. Varför kan ni inte bara prata fram till nyheterna, skriver Julia. Och då ska jag berätta för dig, Julia, att man kanske inte kan tro det om det här programmet, men det är väldigt, väldigt tajt uppstyrt. Mm. Det är väldigt hårt hållet.
Det är klockor som...
Det är klockor och det är musikprocent. Vi har en musikprocent i morgonpasset som måste upp. Du vet, det finns möten typ en gång i veckan där de tittar på staplar som ligger på orange, rött, grönt. Den här veckan har ni verkligen skött musikandelarna jättebra. David, du har blivit så bra med musikandelarna. Och David säger, ja tack, jag tänker ändå en del på det där. Jag tänker ändå en del på det här med musikandelar. Sådana där möten har vi.
Hur ligger det till nu?
Bra.
Är det bra nu?
Ja. Men nu efter idag så kanske.
Ja.
Ja, just det. Jag var ju killen, jag var ju orange killen här under en väldigt lång period.
Mm, men du har verkligen grönat till dig.
Ja, jag har grönat till mig. Nu är jag grön.
Mm. Duktig.
Ja, det är ett tajt program där som sagt.
Välgjort.
Välgjort och tajt. Uppstyrt. Tack Matilda Ronge.
Tack.
Never enough turnstill style. Mm-hmm. Still A.
Nice.
Ja, här är morgonpasset i Petra.
Det är paddyngel i studion.
Ja, jag har sett det.
You and me used to be together. Det var något skämt på att vi skulle vara paddyngel. Jag är oroad bara för syrehalten i det där vattnet.
Okej. Okay. Ja, det är ju Didrik som har varit här, va?
Fan honiker, ja.
Ja. Och var väl här i helgen. Mm. Och han brukar ju oftast ta med sig någonting och nu har han tagit med sig paddyngel som du och lämnat det här.
Mm.
För att
tydligen så är det så när de får ben ska de få mat första gången.
Mm.
Vem ansvarar för de där ynglarna, Thomas?
Hanna Hellqvist.
Det var inte bra.
Nej, du sitter liksom lappar runt om i studion så här, släck inte lyset. Ynglarna behöver ljus. Så att vi får inte släcka här inne.
Jag tycker inte att vi är riktigt betrodda med amfibier.
Nej, och jag vet inte riktigt, vad ska vi göra? Det där blir ju paddor sen.
Mm, jävla knullpaddor.
Vad är tanken här?
De ska släppas tillbaka.
De ska släppas tillbaka. Men de ska fostras i den här studion.
Mm-hmm.
Mm, okej. Okay.
Ja. Så här är det hemma. Att man bara sa, varför är det paddyngel i vardagsrummet? Ni får inte ta in djur. Jag har sagt att ni inte får ta in djur. Och så bara en kartong med gråsuggor på balkongen. Nej. Då har de liksom gått in med den.
Nej.
Och ställt på balkongen. Så här. Men den är ju ute. Så här. Ja, fast ni får inte ta in djur. Vad ska vi göra? Så här, jag är tvungen att hälla ut det över relingen. Så. Och de bara, men pappa! Pappa! Men vad gör du? Och så bara springer ner och bara letar efter. Hallå, Mia! Mia, de döpt de, ja, där gråsuggorna. Så bara, där.
Ropar på en gråsugga.
Ja, det är som att den är tam och ska komma och liksom bara vifta på svansen.
Har du haft något djur i en sån kartong någon gång?
Har jag haft djur i en kartong? Mm. Det finns inte ett djur som inte har varit i kartong hemma hos mig.
Nej.
När jag var liten, jag tror jag hade alla djur.
Bara i kartong?
I kartong. Ja. Och så man hade djur. Jag tror vår hund, vår första hund, hade vi i kartong.
Aha. Jag hade en måsunge en gång. Mm. I en äppellåda på landet.
Ah.
För jag hade hittat den i en skreva. Mm. Och bara, åh stackars den, jag måste ta den och göra den till min... Liksom, jag såg framför mig hur den skulle vara. Jag hade sån...
En
privat
egen,
mås. Ja. Du vet, en privat mås som kunde så fiska åt mig. Som jag bara just så här, det. Måsart! Och så kunde den komma och sätta sig på min arm och så.
Måsart, ja. Mm.
Men sen så sa min farfar att så kan du inte göra.
Nej.
Vi måste gå och lämna tillbaka måsungen. Och då kom jag ihåg att min mamma sa någonting om att eventuellt så är det så att när en människa har rört barndjuret,
just det,
så kommer inte föräldrarna bry sig om den längre för att den luktar människa. Nej, jag låg alltså sömnlös.
Ja.
Alltså jag kunde inte så, du vet, jag grät och mamma bara sa, men det är ingen fara, det kommer säkert inte bli så. Jag, nej, vet inte om hon hade någon vetenskaplig grund i
det,
fruktansvärda saker hon sa till mig. Men det är i alla fall förstörde en hel sommar, förutom att jag fick soleksem på låren. Eller det var inte soleksem egentligen. Jag kommer aldrig förlåta min farbror för det. Vi åkte surfbräda efter båt. Mm. Du vet hur en surfbräda ser ut på ytan.
Ja.
Den är,
eller,
liksom, ja, men den är som sand. Nej, den är sandpapprig. Aha. För att man ska halka.
Ah, okay.
Mm. Och vi åkte den där efter båt typ en halv sommar. Och varenda gång jag, min lilla paddsälkropp skulle ta mig upp på den där grejen, så gneds liksom låren emot. Mm. Så att jag fick som irritation. Mm. Så jag fick så röda prickar över låren. Och då sa min farbror som var läkare, rest in power, men jag kommer aldrig förlåta honom, det där är soleksem. Så du, nu får du bada med byxor resten av sommaren.
Oj då.
Och det här hänger kvar i mig.
Ja, jag hör det. Bada fortfarande med byxor, eller?
Jag fick bada i tights, David.
Oj, oj, oj.
För att han sa att det var soleksem. Men det var inte det. Det var från den där surfingbrädan som hade gnidit.
Det är den hårda uppväxten i skärgården.
Ja,
har jag.
Ja. Det var inte lätt.
Det var inte lätt.
Nej.
Ja, trauman.
Också min läkarsläkting i skärgården.
Skärgårdsdoktorn.
Ja,
ja. Vad du, Vilma.
I wish.
Just det, är den baserad på dig?
Den är baserad på mig.
Ja.
Nej, däremot så kollade vi faktiskt på Saltkråkan nu när vi var i stugan förra helgen. Alltså, olikt är inte Tjorven mig.
Det är så?
Nej, men det är så likt.
Alltså?
Alltså, jag är the original Tjorv.
Det enda som skiljer dig, det är båtsman.
Ja, jag hade istället en måsunge.
Ja, just det. Ja, nej. Föräldrar hade en tendens back in the day att säga saker som etsade sig fast.
Mm.
Jag kommer ihåg en grej som, alltså, som mamma bara sa i förbifarten, som jag inte tror hon förstod själv. Det var så att jag gick från liksom barnkropp, alltså innan jag hade kommit upp till liksom så att jag hade vuxit i min liksom fetthalt, eller vad man ska säga. Ja, men du vet, barn är ju lite rundare. Och sen så liksom växer de på längden och sen så bara dras allting ut lite grann.
På de flesta, fortsätt.
På de flesta. Det hände aldrig för mig.
Inte för mig heller.
Nej, det skedde aldrig.
Så jag stod liksom, barnhullet försvann aldrig.
Nej, jag hade liksom den här barnmagen väldigt länge. Och sen så efter ett tag så liksom barn noterar ju det så här, nej, men kommer jag alltid? Så säger jag så här, mamma, kommer jag alltid vara tjock? Och hon bara, sånt där vet man inte. Och så gick hon vidare och den bara satte sig i huvudet. Varför kunde du inte bara sagt så här, nej, det är klart du växer. Och
det där
så,
du växer bort.
Ja, det där växer bort. Nej, du vet, sånt där vet
det, man vet aldrig.
Det där vet man, nej, inte.
Come.
Sun Weezer här i morgonpasset i P3. Bävar du inför den spanska superhettan som då sägs komma ifrån då Spanien då?
Mm, när kommer den då?
Ja, jag vet inte, slutet av veckan.
När kommer spanska superhettan?
Slutet av veckan tror
slutet
jag
slutet av veckan. Ja. Ja, nej, då behöver jag
Manana.
För den. Då behöver jag för den, för jag bor i Stockholms varmaste lägenhet redan som där.
Okej. Okay. Mm. Så det blir Skärgården. Skärgården.
Mm. Ja. Ja, vi får se. Vi får se vilken av alla fastigheter det blir.
Sveriges Trump, fastighetsmagnaten Linnea Wikblad.
Ja.
Vad heter det?
De har ju hittat E-kol i vattnet då, på tyvärr.
Ja, men det är ju det enda som finns här. Det är ju ren skit. Alltså, på alla badplatser.
Jo, men nu är det ju ute i skärgården.
Jaja.
Den brunnen som jag slangar upp mitt dricks- och matlagningsvatten ut i har E-kol i sig.
Vad ska man göra då?
Koka vattnet. Ska man göra. Mm-hmm. Men det känns ändå äckligt och tråkigt. Men det är ju för att folk inte kan sköta sin latrinkompost.
Vad är det då?
Ja, hur man förvarar sitt bajs.
Ja, jag vet inte. Spola väl ner det?
Nej. Inte om det är, jag har inget till, det finns inga avlopp på den där.
Nej.
Så att du måste ta hand om ditt träck.
Mm.
Du måste ta hand om dina skulor.
Mm. Du odlar väl basilika på det andra eller någonting?
Det är helt fel ute.
Nej.
Men innan man gör det så måste det ligga i en mycket, mycket välkontrollerad latrinkompost i flera års tid för att få användas.
Okay.
Vilket vi sköter med minutiös korrekthet.
Nej, alltså det är bara en känsla av att så här, varenda badplats runt om här, i alla fall Stockholmsregionen, är ren skit.
Mm.
Det var samma sak i Uppsala när jag växte upp där.
Mm.
Att dit man åkte och badade, det var ju storvad. Det liksom kom ju rapporter titt som tätt om att så här, det är rent bajs med två droppar vatten i.
Yeah. Det är det i princip.
Ni håller på att simma omkring.
Mm.
Ja. Så att jag vet inte. Det är väl det, för en svensk, det är ju inte en svensk sommar om man inte får doppa sig lite E-coli.
Nej, men det är ju också en svensk sommar att ta hand om tunnor. Det har du aldrig gjort.
Tagit hand om en tunna? Nej, det har du aldrig gjort.
Nej. Det är ändå någonting. Det har ändå något.
Däremot har jag hängt en del på campingplats när folk går med sina äckliga. Alltså, jag vet inte vad det är, när de ska tömma toaletten.
Mm.
Det är alltid, då var det alltid så här, männen gick upp dit till någon slags vad heter det? Någon brunn någonstans.
Latin.
Lyfte på ett lock och så skulle de så stängt. Jävla vidrigt.
Ja, det är mitt Sverige.
Ja.
Nej, det är verkligen en ritual. Man gör det på en dag när det är mulet. Mucho importante. Du tömmer aldrig tunna när det är gassande sol. Om du inte vill ha det mycket värre.
Nej.
Utan det ska vara svalt och det ska vara mulet. Sen finns det en outfit. Den kallas dasstömmar-outfiten.
Mm.
Det är så lite kläder som du bara någonsin kan tänka dig.
Och typ raffset?
Ja.
Man går upp och
det är i princip ett raffset.
Det sexigaste du kan ha på
dig. Det är liksom hot pants och BH.
Och
gummistövlar. gummistövlar som enkom har en funktion, och det är dasstömmargummistövlarna. De stövlarna står under tak vid dass, för det är enkom där de används.
Så är det någon som springer runt i string och gummistövlar, då är det inte för att de är liksom sugna.
Nej, det är dasstömmar-outfiten. Sen är det ett par handskar. Även dessa är dasstömmar-handskar. Får absolut inte användas till någonting annat än dasstömmeri.
Nej.
Innan du sätter på dig hela den här munderingen så ska du också med mycket noggrannhet sätta upp håret. Mm. Det ska upp och det ska nålas fast och det ska vara stramt upp så att inga testar hänger ner. Mm. Sen kommer du att lyfta upp hela den där skärtslitna brädan. Du kommer att bara tänka på vackra saker, sätta på ett lock och sen kommer du ta den tunnan och gå igenom skogen upp på berget där latrinkomposten finns. Och sen kommer du behöva öppna latrinkomposten och där finns det två kamrar. Den ena är gammal och den andra är ny. Du ska då hälla tunnan i den som har papper som du fortfarande ser att det är papper i, för att det andra är ju då på nedbrytning. Sen kommer du att sätta på det här locket igen, skruva åt det, du kommer gå tillbaks, ta av dig stövlarna, ta av dig handskarna, sen kommer du att gå som en kirurg som du vet ska inoperera med händerna så här, som du får inte nudda någonting. Så kommer du att gå som en kirurg ner i havet.
Ner i havet, det är därför det blir E. coli i havet. För att det är det här som sker. Det som
där
ska
du med
ske.
Saltsjötvål med doft av citrus skurar din kropp med tångruskor och tänker på goda tider.
Nej, jag tänker att det som bör göras, det är ju om du har sett First Blood med Rambo. Med Rambo. Första Rambo-filmen menar jag. First Blood. Då är det ju så att han blir liksom felaktigt intagen av polisen och sen så blir han avspolad av en högtryckstvätt i ett sånt kaklat utrymme.
Ja.
Det är ju det som bör ske.
Ja.
Men inte det där. Så här, det 4 det. Meter från en badplats där folk liksom så får kallsupar står du och skrubbar av dig E-coli.
Paradiso. Kolla på mig, jag sover så fruktansvärt bra. En podd om framtiden som redan är här.
Innan var ju grejen att sova så lite som möjligt. Tänk 5 AM Club.
Think of sleep like an investment in tomorrow.
Men är det tvärtom nu?
Det finns tydliga kopplingar mellan sömn, för lite sömn och ökad risk för diabetes och andra metabola sjukdomar.
Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio Play.
Kan sömn användas som ett skryt i dina kretsar?
Det kan det absolut vara.
Hot couture and sweet fashion, DJ playing punk, feeling myself and on a roll, getting way too drunk. I look damn good in these three-piece, vintage hot couture, yeah, so sexy, so sexy, coming through.
Balenciaga Covered Eyes. Agnes här i morgonpasset i P3. Det är någon som skriver: vad är det för skrämselpropaganda ni kör? Reklam för Paradis som är snack om hur lite sömn ger, för lite sömn ger diabetes på måndag morgon. Vem har inte sovit för lite till måndag morgon? Är någon som frågar.
Mm.
Ja. Det är väl alla de som har risk för diabetes då, antar jag.
Ja, ja. Du, jag har svårt att se att man sovit en dålig natt ger en diabetes. Men hej, jag är inte någon forskare.
Svanar och deras jävla självförtroende.
Mm-hmm.
Alltså de tror att de är Hulken. Är det inte så? De skiter ju i. Ja. Det är ju ingenting som påverkar dem överhuvudtaget. Nu har det ju blivit köer. Alltså du vet, Bergslagsvägen är ju den mest trafikerade vägen i världen.
Jag vet inte vilken det är.
Ja, det är den går genom Bromma och liksom från Vällingby, Hässelby hela vägen till stan typ.
Mm-hmm.
Det blev ännu mer trafik där på grund av att det var några som var ute på morgonpromenad i morgonrusningen.
Mm.
En svanfamilj.
Perfekt.
Som bara... Alltså så, promenerar.
Jajamän.
Rakt igenom allt det här. Att det blir köer under morgonrusning på Bergslagsvägen genom Bromma är inget ovanligt, men på måndag morgon orsakades köerna av en familj på promenad. Vid Islandstorget fångades småbarnsfamiljen på bild. Då är det en svanfamilj då, som är ute och bara går. Och en jävla, du vet, svan som står och väser åt en buss som det står Blackberry på.
Alltså de där jävla... Det värsta vi har, svanar. Alltså för ett svanfritt samhälle.
Måste säga att de var bestämda men trygga när de tog sig fram i rusningstrafiken, skriver en läsare. Enligt läsarna gick det bra för familjen. Bilarna stannade och svanarna kunde lugnt korsa vägen.
Okej, vad bra då.
Man sket i.
Jamen.
Totalt. Joe cracked the door.
Let you know from the gate, I don't go down, lady. I want a chick with dick hips and licks her lips. She could be the office type, but like the strip. Girl, you get me aroused, how you look in my eye. But you talk too much, man, you're ruining my high. I don't wanna lose the feeling, cause the roof is ceiling is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women, and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to trizz with us. You say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few and she could come too. That's love. Got to do with it. But you need to understand that you got something with you. This fat frame is little. Tattoo in your chest with his name in the middle. I'm not a hater, I just crush a lot. In the way you shake your booty, I don't want you to stop. You need to come a little closer. And let me put you under my arms like a dawn is supposed to. Please believe you leave with me. We be freaking all night like we was on E. You need to trust the guard and jump in the car. For a little heartache at the Taj Mahal. What's love? Got to do with it.
What's love? Fat Joe, Ashanti, Jarul här i morgonpasset i P3. Halv nio, klockan är sjätte månaden in i det här året.
Kalendariumet.
Ja, juni 9. Varsågod med P3 Nyheter.
Tack. I natt ska båten med 12 aktivister som var på väg till Gaza med nödhjälp ombordats av israeliska styrkor, och det svenska utrikesdepartementet skriver till Ekot att UD följer utvecklingen och fortsätter. UD och ambassaden i Tel Aviv har kontakt med lokala myndigheter och följer situationen noga. Skulle det uppstå behov om konsulärt stöd kommer ambassaden och UD att bedöma hur vi på bästa sätt kan hjälpa den svenska medborgaren Greta Thunberg att lösa sin situation. Polen har satt in stridsflygplan under morgonen efter stora ryska attacker mot Ukraina. På grund av den intensiva flygattacken från den ryska federationen mot ukrainskt territorium började polska och allierade flygplan verka i polskt luftrum under morgonen, det meddelar den polska operativa ledningen på X. I samband med protesterna i Los Angeles i USA har 27 personer gripits för olika brott, rapporterar Los Angeles Times. Och 17 av dem ska ha gripits när polisen arbetade med att göra en motorväg framkomlig, och övriga anklagas för en rad brott. Bland annat för att ha kastat en brandbomb och för att ha kört en motorcykel in i en polisavspärrning. Och det är den tredje dagen i rad som polis och demonstranter drabbas samman i Los Angeles, och demonstranterna protesterar mot de senaste dagarnas tillslag mot papperslösa migranter. Hotfulla föräldrar portas från skolor. Ja, de senaste 5 åren har ett 30-tal tillträdesförbud utfärdats till vårdnadshavare på kommunala grundskolor i landets 3 storstäder, det rapporterar P4 Göteborg. Och ett sånt förbud kan ges till vårdnadshavare som upprepade gånger beter sig opassande eller hotfullt mot skolpersonalen. Och då får vårdnadshavaren under en begränsad period inte vistas på skolområdet.
Det är inte det första vi gör då. Behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Det säger Anders Wallin, rektor till P4 Göteborg. Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det har skett en ökning i förbuden från 1 fall 2021 till 11 fall 2024.
Snart kommer det in en rivig liten jäkel till studion. Det går ju att slänga lite vad som på honom.
Lite fett ändå att han är friend of the show.
Ja, för detta statsminister.
Ja, och friend of the show.
Ja, vi pratar ju såklart om...
Kalle B.
Kalle B.
Kalle B kommer hit. Carl Bildt är
Han är i studion nu, vi sätter på en låt och börjar prata med honom efter Raven. Raven Lenay. Tack så mycket, Matilda Ronge.
Tack.
Take me up and down and around and around. tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry.
Love me not, Raven Lené. Här är morgonpasset i P3. Många anser att han är en ikon, många anser att han är en legend. Men alla anser att han är en före detta statsminister. Han är ingen mindre än den otekniska Carl Bildt! God morgon, god morgon, god morgon.
Den otekniska?
Ja, du behövde hjälp med ett par hörlurar.
Jag menar, ja, det, hur många... det måste jävla konstig konstruktion. Ja.
Helt vanlig hörlurskonstruktion.
Okay, nej, inte sån som jag har hemma.
Vad har du hemma då? Air in air?
Jag har ingen aning vad det är, men den fungerar. Okej, okay, men det här fungerar också.
Ja, hej Carl Bildt, god morgon.
God morgon, som vi säger.
Du kom in och jag uppfattade dig som lite vresig när du sa god morgon och i samma andetag sa, har ni kaffe?
Ja, men jag ville ha kaffe, absolut.
Ja, men är det så att du liksom blir inte riktigt en människa innan du har fått kaffe?
Nej, det kan väl vara så också, men jag vet också från tidigare erfarenheter här att man måste be om kaffet rätt tidigt för att det ska komma.
För att det någon gång
så att det gäller liksom att mycket tidigt klargöra vad som gäller och det är kaffe som gäller. Har du... ja, men det levererades, du var bra. Utmärkt, du har lärt dig.
Det var William, applåd, jag skulle aldrig hämta kaffe.
Ja.
Men du, jag skojar bara. Men du, är det så att du är en vresig person på morgonen? Har du ett jäkla morgonhumör?
Nej, jag är en mycket snäll och vänlig person.
När tänder du till att bli förbannad då?
När det finns anledning.
Och när är det då? Är det i trafiken? Är det i kö när någon tränger sig? Eller?
Jag
när säger Carl Bildt ifrån?
Ja, liksom blir... nej, jag är en timid typ. Nej, jag blir inte arg så ofta.
Nej, timid typ är jag. Tror inte det är många som skulle beskriva dig som det.
Nej, jag har bestämda åsikter, men det är inte så att jag går omkring och klipper till folk.
Du är inte utåtagerande?
Nej, jag tror inte det. Jag funderar på det. När jag var i slagsmål senast, det var rätt länge sedan.
Ja, för det var det min
fall. Åtminstone... ja.
Det var det, dit jag ville hamna. När var Carl Bildt i handgemäng senast?
Ja, det var nog på skolgården.
Jaså?
Och det var ett bra tag sedan.
Kommer du ihåg den gången?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg att, nej, men då inträffade jag att man fick stryka grabbarna.
Att du fick stryka
ja.
Grabbarna?
Det var hårt.
Var du en cooling eller tönt?
Jag var förmodligen en tönt.
Förmodligen?
Ja.
Det vet man väl?
Jag vet inte du det. Vad skulle du säga?
Jag var en megatönt.
Du var megatönt?
Ja, megatönt
var jag. Jag tror jag var tönt. Jag var en sån där som satt på skolbiblioteket och läste böcker. Det var ganska rätt töntigt på den tiden.
Alltså?
Ja.
Men du, för vi pratade lite om...
Men det var trevligt.
Det är ju studenttiden nu. Och att det har liksom blivit sådär att när folk går ut nian eller tar studenten så tilldelas de av resterande klass liksom så titlar så klassens clown eller klassens glädjespridare eller
ja,
vad det nu än må vara.
Ja, sånt hade vi inte på min tid.
Det hade ni inte.
Nej,
vad hade din titel varit tror du om din klass hade fått bestämma? Klassens...
Ingen aning. Klassens... jag får väl fråga dem. Jag träffar dem. Det är inte så ofta, men vi har lite... Ja, då och då träffas vi fortfarande faktiskt.
Men stack du ut som liksom, citat, pluggis? Eller var det en sån...
Jag var inte den värsta eller det bästa pluggisen. Det var några andra i och för sig. Men jag tillhörde väl de som pluggade lite... Men jag tillhörde nog... Jag satt ner på skolbiblioteket. Jag fick ett... sträck i betyg för gymnastik för de ansåg att jag hade inte haft tillräcklig närvaro för att de skulle kunna sätta betyg. Det var väl inte så bra. Men gymnastik är duktig, är bra.
Breaking news. Carl Bildt hade ett IG.
Ja, eller IG. Nej, det gick inte att sätta betyg överhuvudtaget.
Nej, just det.
Det fanns inget underlag. Carl hade inte varit närvarande. Han stack, han smet. När jag satt på biblioteket, jag hade lov att hjälpa skolbibliotekarien. Så att,
Har du någon gång varit mobbad?
Ständigt, i politiken är man ständigt mobbad.
Ja, men under skolgången.
Framförallt av Sveriges Radio.
Framförallt av Sveriges Radio.
Journalistkåren på Sveriges Radio är ett jädra... Förlåt, ett... ja.
Men ärligt, har du blivit utsatt för taskigheter som barn?
Alltså det har man säkert, men alltså, hela det begreppet mobbning, vi hade inte det på den tiden på det sättet. Det förekom säkert. Men det var inte någonting som man identifierade som något stort problem. Absolut. Nej, men killar och tjejer mobbar varandra. Så är det.
Och jag tänker när klassen träffas nu, du säger att du träffar...
Ja, det är en gång var tionde år.
En gång var femtonde år, eller en gång var tjugonde år.
Eller något sånt där, ja.
Är det så att man faller, för det har man hört så här, oavsett hur gammal man blir så faller man tillbaka i gamla roller på något sätt?
Lite grann är det nog så.
Är det så att det är som så här, är det någon som du känner att du har fått revansch gentemot som nej, kanske var lite taskig
nej,
då?
Nej, men det var inte så. Jag har ingen minne av det där att vi ska vara taskiga eller sådär. Nej, det var, vi hade rätt trevligt.
Nej.
När du blev statsminister, kände du då, ja, det visste jag väl. Var det liksom?
Nej, det visste jag inte.
Nej,
det visste jag inte. Det var inte så många som andra visste det heller, men så blev det som bekant.
Så blev det som bekant. Carl Bildt är här. Vi tänkte att vi ska avverka lite mer allvarsamma ämnen än det kanske lite mer lättsamma mobbing.
Så lättsamt, ja.
Det är så lättsamt.
Jag hade tänkt fråga Carl Bildt om han hade tömt en latrintunna någon gång, men vi kanske ska prata mer Ukraina och Trump. Och... Har du tömt en latrintunna någon gång?
Ja, det har jag absolut. Det har jag absolut.
Klart och tydligt.
Klart och tydligt, ja.
Why not? Självklart har Carl Bildt det.
Ja.
Din fördomsprofilering av Carl Bildt funkar inte riktigt.
Nej, det blir inte.
Nej, jag är ledsen för det.
MGMT här i morgonpasset i P3 och under sin presidentkampanj sa Donald Trump att han ska lösa fred mellan Ukraina och Ryssland på 24 timmar. Då undrar man ju, hur har kriget i Ukraina påverkats av att Trump hamnat vid makten? Och vad hans plan egentligen varit? Det ska vi prata om nu med före detta statsministern Carl Bildt, som vi har pratat med nyligen också. Men Trump har ju suttit som president i 140 dagar nu. På vilket sätt skulle du säga att världspolitiken påverkats av hans tillträde?
Ja, det påverkas ju. Alltså framförallt är det USA som påverkas, självfallet. Men USA har en relativt dominerande, relativt stor roll i den globala politiken, så att det påverkas. Ja, det kaos han har ställt till vad gäller tullar påverkar hela den globala ekonomin på ett negativt sätt, inklusive den svenska ekonomin, men framförallt den amerikanska ekonomin. Hur detta kommer sluta vet vi inte, det vet inte han själv heller. För det är så pass, det kan komma nya saker varje dag i stort sett. Det är väl alldeles tydligt, han har dragit sig tillbaka från internationellt samarbete på en lång rad olika områden, hälsofrågor, klimatfrågor, ett antal andra. Och sen har vi från vår utgångspunkt självfallet Ukraina. där han tror att är man bara vänlig mot president Putin så är president Putin vänlig tillbaka. Och det är en felaktig uppfattning och det har visat sig vara en felaktig uppfattning. Och det har alla insett i stort sett utom herr presidenten Trump.
Kan du ha någon slags förståelse för att man drar sig tillbaka från att vara involverad i allting i och med att Trump kanske ser USA som att det läcker massa pengar till andra nationer medan vi kanske behöver se om vårt eget lite mer?
Ja, det kan jag ha förståelse för, absolut. Men det var ju det att han hade ett relativt högt tonläge i valrörelsen får man säga. Där han sa att det här kriget skulle aldrig inträffat om jag var där och jag ska sluta det på 24 timmar. Så han satte sig på synnerligen höga hästar och sa att ingen annan begriper det här, jag bara begriper att jag ska fixa det hela. Det var inte så att han från början sa nej, inte min sak. Va? Utan tvärtom, det var i hög grad hans sak.
Du kan väl inte vara helt oförstående i att man säger en sak inom politiken och sen så blir det någonting helt annat?
Jo, jag är faktiskt det. Det där är lite fördom folk har om politiker. Så är det domat inte.
Nej.
Faktiskt. För att gör politiker det så får de i allmänhet äta upp det relativt bittert. På goda grunder. Och det här kommer väl här Trump att få äta upp. Nu vet vi ju inte hur det går i för sig i kriget.
Men får han det? Det känns som att han är väldigt hal och kommer hela tiden undan på grund av att det hela tiden uppstår nya grejer. Så att det finns aldrig riktigt tid att ställa honom till svars.
Det är riktigt. Han producerar ju nyheter var fjärde timme i stort sett. Va? Och det är en mediashow. Det är en såpopera som sänds ut från det vala rummet. Hela tiden på ett sätt vi inte har vana vid. Och sedan är det andra frågor som är viktigare för honom. Just nu handlar det om att kasta ut så kallade illegala migranter. Va? Och det har han ju lovat att kasta ut ett antal miljoner. Och det ska man inte underskatta. Det har rätt betydande stöd i majoriteten av det amerikanska folket. Så att det prioriterar han just nu.
Det pågår ju någon slags kaos just nu i och med
just nu
här
det
i USA.
I Los Angeles är det föga förvånande. Problem. Han har skickat in federala trupper där, vilket kommer nog bli föremål för en del debatt. Men vi får se hur det blir med det. Man ska inte underskatta att han har stöd där.
Nej, men tror du att hans det här löftet då om att han skulle avsluta kriget på 24 timmar, tror du att han ångrar att han sa det?
Ja, det är väl inte säkert att han ångrat någonting i livet överhuvudtaget. Så det tror jag inte. Han verkar vara en sån där man som fullständigt oberörd av vad han sa igår. Klampa vidare och säga någonting nytt. Han har ju en förmåga att ändra åsikt också. Alltså det är ju inte en man som har så där stor filosofi eller stor ideologi. Eller så där. Han har ett antal starkt förutfattade meningar och attityder. Han tycker om tullar uppenbarligen. Han tycker att världen är ett stökigt ställe som USA inte ska ägna sig så mycket åt. Han tycker att Putin är en hyvens kille uppenbarligen på ett eller annat sätt. Han tycker att stora män ska besluta det bästa i världen och andra ska inte lägga sig i. Och några andra uppfattningar.
Finns det något positivt han har bidragit med på världspolitikens liksom, spelplan skulle du säga?
Det är inte någonting jag har sett än i alla fall. Men,
för någon grupp?
Du har ju bara varit president, vad sa du, 140 dagar? Det är ju... Det är ju relativt kort tid för att man ska se politiska resultat. Det tar ju alltid tid för politiken, bra eller dålig, att ge riktigt ordentliga resultat som man kan utvärdera. Så att politik ska ju egentligen utvärderas på lite längre perspektivet. Men att det här tullkaoset ska ge någonting positivt. Alltså hans bild, om man tar den, är ju att ja, de här utlänningarna som säljer saker till oss, det är ju fel. Vi ska producera de här sakerna själv i USA så vi höjer tullarna. Ja, de här sakerna ofta går de inte att producera i USA. Eller om man producerar dem i USA så blir de vansinnigt mycket billiga. iPhone till exempel, för att ta ett konkret exempel, som vi betraktar som en synnerligen amerikansk produkt. Ja, den är designad i USA förvisso. Men det är sammansatt i Kina av beståndsdelar från huvudsakligen den delen av världen. Att föra detta, att börja tillverka i USA, det går inte. De har inte tillverkningskapaciteten, de kan inte den där typen av grejer. Och skulle man göra det skulle bli tre gånger så dyrt. Så att alltså den internationella handeln gör oss alla rikare faktiskt. Och ju mer man begränsar den, ju mer fattiga eller ju mindre rika blir vi. Så enkelt är det.
Är det också lite för tidigt för dig att sitta och vara så pass kritisk som du är eftersom du säger att han har suttit så pass kort tid så att det är svårt att göra en utvärdering?
Ja, på några punkter kan det säkert vara det, men just på att ta handelsfrågorna så är det lätt att göra en utvärdering. För det vet vi. Alltså det är inte så att det här med att höja tullar, han är den första i världshistorien som har gjort det. Det har gjorts för och det ger alltid samma resultat.
Men han har ju suttit 4 år tidigare. Kan man se någonting av den mandatperioden? Någon effekt?
Ja, då höjde han också tullar och inte blev det något bättre av det. Va? Sen kan man då säga att Biden sänkte inte de tullarna. Så att han fick ju in en protektionistisk ådra i den amerikanska politiken. Gjorde han något annat positivt där? Han säger ju själv att han hade en mycket förmånlig ekonomisk utveckling. Och ja, det är sant. Den amerikanska ekonomin gick relativt hyggligt. Det finns olika faktorer på det, men det gjorde det. Det är sant.
Vi fortsätter med Carl Bildt som är i studion. 7225, någon skriver Petri Mellanslag om det är så att ni har några frågor. Och det kan jag tänka mig att det finns några där ute. När självaste Kalle B är i studion. Är det okej att vi kallar dig för Kalle B?
Nej,
nu gör vi inte det.
Nej.
Var på himlen är månen en gul fläck. Resten är svart som ett bildäck. Man kan undra vad vi gör. Du läser kartan och jag kör. Tät, tät dimma längs hela söderleden. Bländas av helljus i spel. Du är trött på mina metaforer. Jag vänder mig och ser du sover. Vi försvann från raden som röd och
Café Henning här i morgonpasset i Petra.
Ja, vi har Carl Bildt i studion och passar ju då på såklart att prata världspolitik. Och relationen mellan Ukraina och USA är ju sämre nu än när Biden var president. Kan relationen bli bra igen under Trumps ledarskap?
Mellan Ukraina och USA? Det får man ju hoppas. Och det är ju det var åtminstone europeiska ledare arbetar för. Jag såg att den nya tyske förbundskansler Friedrich Merz var där i förra veckan, gjorde rätt bra ifrån sig, gjorde osedvanligt bra ifrån sig i ovala rummet i konfrontationen eller samtalen med Trump. Inte denna vecka, men nästa vecka är det ju ett stort möte mellan G7-länderna, det vill säga EU-länderna, Japan, USA och andra i Alberta, borta i Kanada. Och det kommer handla mycket om detta. Och ett försök då från europeisk sida att få Trump att sätta lite press på Putin och att inte vika i stödet för Ukraina. Men för närvarande är det ju så att han sätter praktiskt taget ingen press på Putin och han viker sig i stödet för Ukraina.
Vad har Trump för ansvar i ett krig som pågår i Östeuropa? Och varför?
Till att börja med så sa han att han skulle fixa detta. Så i den meningen har han ett ansvar gentemot sig själv och de löften som han har gett. Så det är klart att USA har ett, kanske inte ansvar, men USA har en roll som en mycket betydande makt i den europeiska säkerheten. Och du kan säga att vi har en pakt över Atlanten, det är inte bara NATO så där i formell mening, men en pakt över Atlanten att vi hjälper varandra i olika sammanhang. Vi har gemensamma värderingar, eller hade i alla fall gemensamma värderingar när det gäller demokrati och frihet och stabilitet och den typen av saker. Så i den meningen så har han det, absolut.
Vi fortsätter prata med Carl Bildt efter lite nyheter på ämnet Ukraina. Har ni frågor så skicka gärna in dem på 722-50-P3 Mellanslag. I want you to stay. Birds of a Feather, Billie Eilish här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge bryter av lite grann med P3 Nyheter. Varsågod.
Mm, tack. I natt ska båten med 12 aktivister som var på väg till Gaza med nödhjälp ombordats av israeliska styrkor. Och det svenska utrikesdepartementet skriver till Ekot att UD följer utvecklingen och fortsätter. UD och ambassaden i Tel Aviv har kontakt med lokala myndigheter och följer situationen noga. Skulle det uppstå behov om konsulärt stöd kommer ambassaden och UD att bedöma hur vi på bästa sätt kan hjälpa den svenska medborgaren Greta Thunberg att lösa sin situation. Under 2 veckor har runt 1200 lastbilar släppts in i Gaza, uppger Israels utrikesdepartement på X. Före kriget i Gaza behövde landremsans drygt 2 miljoner människor omkring 500 lastbilar per dag med bland annat mat, bränsle, hygienprodukter och medicin. Och behovet har ökat sedan dess, inte minst efter den totalblockad av förnödenheter som Israel belagt landremsan med under våren. Förhoppningen att ett internationellt avtal för skydd av haven ska signas i dagarna ser inte ut att infrias. Tanken var att avtalet skulle gå i lås vid FNs havskonferens som startar i Nice idag. Men det är för få länder som godkänt avtalet i tid. Sverige är ett av länderna som inte ratificerat än. Havsavtalet ska göra det möjligt att naturskydda även internationellt vatten. Idag finns det begränsade möjligheter att stoppa till exempel överfiske och utsläpp. Tiotusentals foton och över 120 år gamla nummer av tidskriften Samefolket hittades i en fuktig källare och nu har materialet digitaliserats.
Det är en helt hisnande känsla att det här tidningsarkivet nu är digitaliserat. Att man kan söka på ett sökord och få upp allting som är skrivet från nu till 1904.
Det säger Victoria Harnesk, ordförande för stiftelsen Samefolket till Kulturnytt.
Ja, vi möts ju den här morgonen av att Greta Thunberg som var ombord på det här nödhjälpsfartyget Madeleine, eller hur säger man?
Madeleine. Ja, Madeleine tror jag det är.
Madeleine som var på väg mot Gaza stoppas av Israel. Vad är dina kommentarer på det, Carl Bildt?
Jo, det var väl väntat och det var väl också avsikten från fartygets sida. Det där var ju mer en demonstration. Det är klart att de vet att om man kör ett fartyg gentemot Gaza så blir man stoppad av israelerna. För de har ju en blockad av Gaza. Så att i den meningen är det ju inga nyheter alls. Det här var ju väl förväntat och förmodligen avsiktligt att de skulle stoppas för att få uppmärksamhet på Gaza-situationen. Och det får
Men har Israel juridisk rätt att frihetsberöva civila ombord?
Det har de väl inte, men det är inte har de gjort det, höll jag på att säga. Nej, det har de ju inte. Om de skulle ta dem och fängsla dem så har de väl inte det. Men det beror på, är de på internationellt vatten eller är de på israeliskt vatten? Det är svårt att veta. Var är de någonstans? Ja, skulle det vara på israeliskt vatten så har de ju det. Men då är det på internationellt vatten så kan de väl omhänderta dem möjligt. Det är möjligt, men så kan de väl omhänderta dem möjligt. Det är möjligt, men de har ju inte...
Det är väl att nyheterna som har kommit under morgonen är ju att Israel har bordat fartyget och stoppat det och att de ska tas till Israel för att sen transporteras hem igen.
Så brukar det vara. Det har vi ju sett förr. Vi hade ju ett känt fall, det var utrikesminister, vad hette de? Då de bordade under... Vad heter de? De heter någonting.
Det var inte Ship to Gaza?
Nej, det var något annat. Men stundsamma. Då var det ju rätt våldsamma saker, våldsamma scener. Och då hölls de kvar där under några dagar. Och då hjälpte vi till konsulärt på det sätt som UD säger att de är beredda att göra nu. För att se till att de kom hem. Och det gjorde vi.
Men ser du av det vi vet nu att det skulle ha skett något internationellt olagligt från Israels håll?
Svårt att bedöma. Jag vet inte var och hur detta skedde, så det är svårt att bedöma. Och det här är ju, jag är inte så upphetsad, jag är mer upphetsad över den allmänna situationen i Gaza som är ju förfärlig på alla möjliga sätt med det som vi fick om nyheterna här. Alltså, de släpper in lite hjälpsändningar, den absoluta minimum av hjälpsändningar. Men det är klart att framförallt från den yttersta falangen i Netanyahus regering så vill man ju liksom svälta ut människor från Gaza. Man vill bli av med folket Och där kan vi tala om verkligen sånt som är oacceptabelt i kubik.
Från ett allvarligt ämne till ett annat, bara innan vi går vidare efter en låt, så bara för att säga, om du var i Netanyahus position, ja, men... hur skulle du lösa den situationen? Från man säger att han gör fel väldigt mycket. Hur skulle du ha löst den situationen då?
Ja, det är ju att göra det hela lite enkelt för sig. Nej, men gå tillbaka ett antal årtionden till Osloavtalet och i början på 1990-talet. När vi fick det avtalet, det var mycket för norrmännen framförallt, men också andra som förhandlade fram detta. Vi hade fredspristagarna här i Stockholm och så vidare. Då hade vi en möjlighet att gå vidare mot en tvåstatslösning. Det var inte alldeles bestämt hur det skulle ske. Men vi började att palestinierna fick ett självstyre, de fick ett ansvar för sina egna förhållanden, Israel gjorde reträtter, man byggde upp den palestinska myndigheten, allt detta. Det var början till någonting. Sen gick det snett och där finns det många som ska dela på det ansvaret, absolut. Det fanns ju de på den palestinska sidan som vägrade acceptera detta också. Mm. Men Netanyahu accepterade ju aldrig Osloavtalet. Och har arbetat konsekvent sedan dess för att motarbeta varje försök till en tvåstatslösning. Och det inkluderar situationen i Gaza. Det här är ju de facto tolererat, du kan säga till och med stödde Hamas. Att de hade Gaza som något alldeles separat för att då underminera förutsättningarna för den palestinska myndigheten. Så att Mellanöstern är en rätt lång historia för att uttrycka saker försiktigt.
Fortsätter med Carl Bildt alldeles strax. I P3. Innan vi glider in igen på Ukraina så tog vi lite Israel-Gaza-sidospår här på grund av att det är sån aktuell nyhet det här med Greta och det fartyget då. Men då kommer man in på frågan då att Israel får ju väldigt mycket kritik för hur de hanterar den här situationen. Det var väldigt mycket fördömande kring den här 7 oktober-attacken mot Israel ifrån Hamas håll. Och sen så har kritiken vänt nu mot Israel hur man hanterar det. Hur skulle du som sittande makthavare i Israel då tagit hand om liksom, hur man hanterar, skulle hanterat den attacken.
Alltså 7 oktober attacken.
7 oktober. Ja.
Hur ska man göra?
Ja, det är inte alldeles lätt att rulla bandet bakåt, men låt oss försöka. Mm. Det är klart att Israel måste svara på det alldeles uppenbart efter 7 oktober. Och det gjorde de också. Och det var relativt uppenbart att de skulle gå in i Gaza då. Och gå in ganska rejält i Gaza. Sen så, och det gjorde de. Och där hade de ju ett betydande stöd från det internationella samfundet. Inte från alla, men från huvuddelen. Så var det ingen tvekan. De sa att det här var obehagligt som det var, så var det en nödvändighet. Men sen därefter, då, nu är vi tillbaka till amerikanerna. Där spelade ju Biden-administrationen en ganska positiv roll. De var mycket tydliga i sitt allmänna stöd för Israel, men samtidigt är mycket tydliga till Israel att det ni nu gör, när ni, alltså